Velkommen til dagens avsnitt av Egenkraftwell Radio, ett program där vi lyfter fram inspirerande berättelser och ger plats för viktiga samtal. Ansvarig utgivare för programmet är Luis Palmaguirre och vi sänder från vår studio i den vackra miljö på betongfabriken Kogor Kontum på Vängar. Där har vi vår sponsor. Dagens gäst i programmet är Eva Lindberg, en person som med en inspirerande livresa och en ovärderlig kunskap om att leva med MS, multipel skleros, kommer att samtala med oss idag. Eva är verksamhetsutvecklare i vid engagemangavdelning på Naturskyddsföreningen. Och med sin bakgrund kommer vi att samtala om det som hon brinner för och hur hon det negativt ibland kan vända till det positiva. Så stanna kvar med oss, följ med oss i detta spännande och viktiga samtal. Eva, välkommen till våra program.
Tack så hemskt mycket.
Ja, och vi vill välkomna dig varmt till att du medverkar i programmet.
Vad bra.
Eva, kan du presentera dig lite grann, berätta vad du brinner för, vad du gör och lite mer att vad är med MS som kanske inte många vet och hur detta har påverkat dig?
Ja, jag är alltså Eva Lindberg, boende i Stockholm. Jag är biolog i botten, jobbar för Naturskyddsföreningen och har gjort det under många, många år. För ungefär 20-25 år sedan så fick jag konstiga symptom i kroppen. Pirrningar i benen, känselbortfall och lite annat konstigt. Och till slut så konstaterar man, efter ganska lång tid, så konstaterar läkarna att det här är sjukdomen då multipel skleros, MS. Och det står ju alltså för att mitt immunsystem påverkar och gnager sönder fettskidorna runt nervsignalerna eller runt nerverna. Så nervsignaler går fram sämre. Och det här påverkar oftast externa delar av kroppen först, som ben och armar. Men det kan påverka ungefär vad som helst. Så det är en ganska knepig sjukdom. Hittills finns inget botemedel, men det finns en massa bromsmediciner. Ungefär så.
Är det någon grupp som drabbas mest av detta? Speciellt ålder?
Ja, ofta så bryter det ut kanske 20, 30, 40 års åldern. Och fler kvinnor än män och betydligt fler på norra delen av halvklotet. Vilket antagligen beror på en viss D-vitaminbrist för att vi har för lite sol.
Det är intressant att det som beskriver att detta kan påverka också. Du har nämnt i någon tillfälle ibland att du kan tacka MS för att du fokuserar mer på nuet, här och nu. Kan du utveckla hur detta har förändrat din syn på vad som är viktigt?
Ja, när jag fick, vad var det nu då? 2003 fick jag diagnos MS och hade då under 2 års tid letat med ljus och lykta efter vad är det som är fel i min kropp. Då jobbade jag inomhus på Naturskyddsföreningen med bland annat klimatfrågor. Men jag är biolog i botten och jag hade under lång tid längtat ut. Jag ville jobba mer utomhus.
Naturen.
Ja,
på fältet. Exakt.
Ja. Och det här kanske låter konstigt, men samma dag som jag får diagnos så går jag fram till min balkong. Då bor jag i Kristineberg i Stockholm. Jag bor högst upp på 8:e våningen. Och på mitt balkongräcke den dagen så väsnas och sitter det 3 stycken fåglar, nämligen kajor. Och jag upplever, det behöver inte vara så här, men jag upplever att de tittar stint mig i ögonen och säger: nu ska du ut, Eva. Nu ska du ut. Så då tog jag någonstans chansen där att okej, jag har fått en diagnos som man inte vet vart den ska i framtiden. Så jag sökte ett jobb inom Naturskyddsföreningen som projektledare för ett guideprojekt som vi då ledde, som heter Närnaturguiderna. Så jag fick över 600 pers utbildade, inte bara jag utbildade dem, men många fler, till att guida bättre om hur, vad är natur och vilka arter finns det och hur är det att vara ute i naturen och så vidare. Så det var en sak som jag kan verkligen tacka MS för, att jag började vara ute mer i mitt jobb.
När sådana saker händer, det händer en skift mellan den vardiga liv som du lever, sen du måste anpassa dig, det påverkar hela din omgivning också, att kanske du har varit mycket aktiv och mycket med energi att göra saker, så ibland du känner inte den samma energi.
Nej, visst är det så. Fast jag är nog lyckligt lottad bland de som har MS ändå, för många blir väldigt, väldigt, väldigt trötta, en så kallad fatig, och jag har inte haft det. Och jag är inte lika trött. Visst, min kropp funkar inte 100%, jag går lite skraltigt och det finns saker som är jobbiga, jag har ont och smärtor hit och dit. Men jag har flera motton i livet för att klara av det här då. Och ett är att njuta av det jag njuter av. Att verkligen njuta när jag njuter. Att liksom poängtera för mig själv att nu njuter jag av ett gott kaffe. Eller en underbar solnedgång. Eller en fantastisk tall som jag sitter och tittar på. Eller vad är det nu är. Och det kan ju låta futtigt. Men det gör att jag markerar för mig själv att nu är livet bra. Och då blir jag glad. Och jag kan ju inte göra allt jag vill. Men det jag kan göra, det vill jag verkligen, verkligen njuta av. Så det mottot betyder mycket för mig.
Och det är du vill berätta om vilka strategier du använder för att hantera sjukdomen. Och samtidigt leva en rik och meningsfull liv. Så att det som är viktigt att du poängterar också är att du sätter inte så en offer. Såna, oj stackars Eva, varför jag och sådär. För att det är din mindset som gör att du säger här och nu och varje sekund, vad än man gör, det måste man visa tacksamhet.
Ja, det är ju nästan forskningsbelagt att tacksamhet, att känna och visa tacksamhet är någonting som får oss att må bättre. Så att det ligger jättemycket i det. Men just det där, min strategi har väl varit det där ena mottot då som jag pratar om, att njuta av det jag njuter av. Men sen finns det en annan strategi också, och det är att jag ska baska mig göra det jag vill på det sätt som funkar. Jag ska göra det jag vill på det sätt som funkar. Om det inte är exakt som annars, jag cyklar inte längre till exempel, det funkar inte. Nej, och då har jag köpt en trehjulig elmoped. Så jag kan åtminstone ta mig till skogen. Jag kan ta mig ut dit jag vill. Och jag, någonstans en strategi tror jag har varit att jag har fått lära mig att good enough är faktiskt just bra. Jag kan inte få precis det jag vill, men nästan. Och då får jag vara nöjd med det. Till exempel så har jag en stor längtan efter skog. Att jag skulle vilja bo med mer skog omkring mig. Här där jag bor så har jag fantastiskt gamla vackra träd. Inte direkt skog, men då söker jag upp något av de där träden. Och så lutar jag mig mot stammen och så känner jag så här. Nu kan jag låtsas att jag kopplar ihop mig med alla träd i en stor skog. Det är lite att se för min inre syn det jag vill se. Låter kanske fånigt, men ja.
Du kan bli en förebild till andra som har gått igenom samma sjukdom. Stöttar ni varandra? Träffar ni andra personer som går i samma, som kanske behöver den stöd att använda tips om strategier och mindset för att övervinna den utmaningen som man upplever? Mm.
Det kan man göra. Det finns massa forum på Facebook och det finns rehabilitering man kan gå. Jag har gjort det 2 gånger och fantastiska resultat av det. Jag har valt att inte vara jätteaktiv i de här sammanhangen för att jag orkar inte höra om andra som har MS i den utsträckning som man får göra då. Jag kan göra det i små utsträckning eller liten utsträckning när jag själv orkar. Men jag, en strategi faktiskt har varit att stoppa folk när de börjar prata om sin mosters morbror som hade MS och trillade ut för en trappa och dog eller något sånt. För jag, då brukar jag säga nej tack, jag orkar inte höra det där. Jag är ledsen. Jag berättar gärna om hur det är för mig att ha MS, men jag kan inte lyssna på andra. Det ger mig ingenting och du behöver prata om det här. Du behöver prata om det här, men då får du göra det med någon annan. Och där har jag oftast fått väldigt stor respekt. Ibland fått en sån här, va? Jaha, nej men oj då. Men det är en strategi, där har jag satt upp en gräns. Att jag pallar inte att lyssna på det.
Det är viktigt också det som du påpekar. För att om man själv är den som man ska vara sin ledarskap. Och man ska leda sin egen liv. Och man inser, titta, det här bidrar inte att jag mår bättre, det här ger inte mig energi, då vill inte jag ha med det att göra också. Det är det som är viktigt också, att vi kan säga nej, vi kan säga men tack, inte just nu och sådana saker. Det är väldigt viktigt och det måste man respektera också. Så att,
exakt. Mm. Och det tycker jag att de flesta gör och det är ju lite avigt att göra så. Men där har jag satt upp en gräns för mig själv att jag måste göra det. För att de där historierna som människor kanske berättar, de fastnar så hårt i min hjärna av att jag kan också hamna där. Och då, jag har tillräckligt med dumma fantasier i min egen hjärna om hur det kan bli. Men jag kan säga en sak till är att alltså du frågar hur det har påverkat mitt liv lite grann. Och att jag tror att jag tänker nog väldigt mycket mer på hur min kropp fungerar och hur jag ska klara av saker och ting. Och ibland tar det för stor plats. Och jag skulle vilja att den platsen fylldes av någonting annat såklart.
Precis.
Så att bara för att jag har strategier så mår jag ju inte utmärkt. Men jag försöker göra livet så gott som det går. Liksom.
Finns det någon särskild ögonblick som har hjälpt dig att inse att du kan leva bra med MS trots allt?
Nej, inte ett speciellt tillfälle egentligen. Det är ju en kamp varje dag. Och vissa dagar så vinner jag den kampen och andra så är jag ledsen och gråter och skriker och är arg. Mm. För att det här är jobbigt.
Absolut.
Så det är inte så att jag svävar runt på små rosa moln här inte. Men jag har ett bra jobb. Jag har förstående arbetsgivare som hjälper mig mycket. Jag har bra ställe att bo på. Jag har underbara hjälpsamma barn och vänner och fantastisk partner. Så att jag har det ju bra någonstans. Jag kan bara ana hur det skulle vara att leva i ett annat land. Som inte har samma utvecklade sjukvård och allt annat. Det ska vara jobbigt. Men inte något särskilt ögonblick, nej. Men jag tänker och säger ofta till människor att ja, alla drabbas vi av något skit. Och det här är vad jag har drabbats av. Och det handlar ju inte i livet om att inte drabbas av skit. Det kommer vi inte kunna hindra. Det handlar om hur man hanterar det.
Absolut. Och jag tycker att du pekar någon som är jätteviktig. Det handlar om hur vi bemöter det som händer oss. Inte är att precis, det kan bli sjukdom, det kan bli ett fall, det kan bli att man förlorar jobbet, skilmässa, oavsett vad kan det vara. Men det är nyckel i det hela är det att hur jag ställer mig till detta. Hur du ska. Är det någon årstid som är det lite mer jobbigt? Är det vinter som är mest jobbigast? För det är, kanske du kan inte vara mer i naturen än som kanske på sommar. Eller det har inte med årstiderna att göra.
För många med MS är de väldigt känsliga för värme. Jag är inte riktigt det på samma sätt. Så halkan är väl jobbig när man går dåligt, tänker jag.
Mm.
Men jag vill säga en sak till, och det är att jag tror att jag är som människa har blivit eller alltid har varit, det vet jag inte, men fin på att så att säga vända på myntet och se det positiva i saker. Jag vill egentligen vara jättemycket ute i storslagen natur. Men jag kommer och jag ser mer av naturen som är omkring mig. Och jag helt plötsligt, för att jag går lite långsamt, så hinner jag se dem som är där. Jag springer inte till tåget, för jag kan inte springa. Och då helt plötsligt får jag jättenära kontakt med ekorrar, igelkotten som jag såg här i Årsta där jag bor, för att jag går så sakta. Så stod jag och tittade på den jättelänge och försöker få andra att stanna, men de bara springer förbi. Och duvhökar som flyger tätt in på huvudet som man får huka sig. Och då tänker jag så här, hade det här skett om jag var lika stressad som alla andra? Kanske inte. Och där kan jag känna att ja, men då, ja, då får vi tacka MS för det då.
Det finns en citat som säger att vad är livet? Livet är det som händer framför dig. Och det är det som kanske många missar med stress och allt. Till exempel det vackra som finns, den blomma, den fin utsikt och mycket annat som man kanske man går där förbi varje dag, men har inte ögonen för det.
Så att, exakt. Och jag har inte råd att inte ha ögonen för det. För jag vet inte hur länge jag kommer gå den här vägen varje dag. Jag kanske inte kan gå om några år. Så att jag måste ta de chanser som finns till att njuta av det som är vackert nu.
Ja. Jag tycker att många missar den faktiskt på grund av att det är den sätt man lever idag faktiskt.
Exakt.
En engagemang för naturen och miljö. Vad var det som först fick dig att brinna för att skydda naturen och miljö? Har varit scout eller?
Ja, absolut. Jag var scout. Men också mullebarn. Och mina föräldrar tog mig med ut på, det hette trimorientering på den tiden. Man var ute och orienterade i skogen. Och jag minns så tydligt, vi satt på, vid en stor sten någonstans och åt medhavda mackor. Och det var för mycket smör på mackan, för det var inte jag som hade berättat om. Det är mitt starka minne. Men det i alla fall, då fick jag ju tid med mina föräldrar ute i skogen. Men sen hade jag en lärare i gymnasiet, Inger Mellgren hette hon, som fick mig att verkligen förstå att jag är en del av naturen och jag kan rädda naturen. Och jag var med och gjorde det. Och jag turnerade ihop med henne, för hon gav oss en uppgift. Jag gick på samhällsvetenskaplig linje. I naturkunskapen så gav hon oss en uppgift. Att hon tog fram en liten burk, en pytteliten burk, och så sa hon så här: det här var ett prov. Om vi har lagt ett lock på den här burken och det enda som får tillföras utifrån är solenergi i form av en lampa, vad ska du lägga ner i burken för att livet ska fortgå i all oändlighet? Oj, det där var starten på ett jättemycket naturkunskap och naturengagemang för mig. Min burk dog ju såklart. Och där föddes känslan att min burk har dött. Jag måste rädda naturen.
Ja, vad bra. Vad bra att, apropå att du tänker rädda naturen, hur upplever du att vi tar hand om naturen idag?
Dåligt.
Ja.
Väldigt dåligt. Just nu går det ju att... Ja, det finns många människor som gör mycket bra. Så ska man absolut säga först. Men vi sitter på en gren som vi håller på att såga av vad det gäller antal arter. Det är många arter där ute som vi inte känner. Många växter och fåglar och djur som vi inte vet om. Framförallt mindre bakterier och svampar och sånt. Men vi vet att väldigt många, över en miljon arter, är utrotningshotade i världen idag. Och vi känner namnet på ungefär 2 miljoner. Och vi tror att det kan finnas mellan 300 miljoner arter i världen idag. Så att vi har vag kunskap om mycket, men vi fullständigt... Vi behandlar inte den här jorden som den är värd att behandlas. Vi har koldioxidutsläpp och vi har utsläpp av PFAS och vi har mängder av utsläpp. Och det här jobbar vi i Naturskyddsföreningen väldigt mycket med. Men det är långt kvar tills det ser bättre ut.
Man har upplevt pandemi, men det verkar att man har väldigt kort minne. Glömmer väldigt fort. Jag blev inbjuden av min son för ett år sedan, tror jag det var. Han erbjöd mig att jag skulle följa med en sån Rädda planeten, tror jag. Det var en dag i hela världen som man skulle komma ut, och vi gick till skogen och plockade skräp och sådär. Jag tycker att det skulle vara en lätt match, men vi samlade 7 svarta säckar. Det var otroligt. Jag hade aldrig trott att det var så mycket skit på skogen. Att människor var där, gå dit och kasta allt möjligt. Mm. Så att det visar att vi glömmer hur viktig det är planeten och naturen för oss.
Ja, och vi glömmer lite grann bort att vi är en del av det hela. Mm. Vi kan inte leva, vi människor, bara i våra hus och våra städer. Vi behöver träden, skogarna, vattnet, luften, allt. Och att det måste finnas i den balans som det en gång har gjort. Men vi håller på att rubba den i stor utsträckning nu.
Eva, hur kan vi som individer göra en skillnad för miljö även i små steg?
Ja du, jag tror att folk egentligen vet. Men sluta flyga, kör mindre bil, ett mindre kött. Rösta på de som vill faktiskt att vi ska ha en beboelig jord framöver. Jag tror att människor vet, men jag tror att det finns mycket strutsmentalitet och att vi stoppar huvudet i sanden. Vi tror inte att lilla jag eller lilla Sverige kan göra någonting, men det kan vi. Varenda människa behövs och varenda insats behövs.
Och det händer inte oss, det händer någon annanstans väldigt långt bort också, man tror ibland.
Och det är inte heller sant. Vi har också haft skogsbränder och översvämningar och vatten som inte finns på sommaren och så vidare. Så det är ju inte längre sant att vi inte drabbas. Men det är svårt. Och man kan gå med i Naturskyddsföreningen också.
Det är en bra tips apropå det. Vill man vara delaktiga i planeten och i naturen, då som Eva säger, vara medlem i skyddsföreningen tillsammans med den starka. Eva, du har 2 elfordon. Hur ser du på framtidens transportlösningar och hållbarhet?
Jag åker ju då en trehjulig liten moppe med tak. Om alla skulle göra det i trafiken skulle vi ha färre köer. Troligen ett lugnare tempo i trafiken. Men det är klart, vi kan inte frakta alla våra saker från Kina och hit i en trehjulig moped. Nej. Och det kanske är så att vi inte ska köpa så mycket saker från Kina heller. Men vi kanske inte måste resa så mycket som vi gör. Under pandemin så visade vi att vi kan jobba mer på distans. Vi kan ha... Jättemånga gick ut i skogen hemma i Sverige och såg det som en skön grej att göra på söndagen och helgen. Vi kanske inte måste resa hela tiden på våra semestrar. Det är fantastiskt i Sverige och Norden. Låt oss upptäcka dem under våra semestrar istället. Tänker jag. Det finns många tankar om transporter och jag jobbar inte direkt med frågorna nu. Men vi behöver åka mindre.
Jag älskar åka tåg faktiskt. Jag tycker det är en mycket mer upplevelse, lugn och det här. Ja. Sen man uppskattar mer naturen eller de platserna man åker förbi och så där. Det är.
Jag håller med dig helt och hållet. Mm.
Jag tänkte nu också göra en tågluffa resa i Europa. Det har jag gjort tidigare, men jag tycker det är dags att göra igen.
Ja, härligt.
Kan du beskriva ditt arbete för att människor ska lära sig mer om arter och naturer? Hur är det är så vackert? Jag tycker att när man jag har familj i Spanien, USA, Norge. När man kommer med flyga, ska man inte säga, med flygplan och börjar närma sig Sverige. Se det vackra landskapet med fina skogar, mycket gren, sjöar och allt. Och ibland är man lite blind att inse den vackra som vi har faktiskt, som det inte andra länder har som vi har i Sverige.
Ja, jag jobbar ju då med två olika saker, både vår barn- och familjeverksamhet inom Naturskyddsföreningen som kallas för Natursnokarna. Alltså att barn och deras vuxna, syskon eller kan vara goa grannen som vill ut i skogen, eller mormor och morfar eller mamma och pappa, kommer ut i grupper och upplever och upptäcker tillsammans. Och det är roligt. Så många som lyssnar kanske vill bli ledare, hoppas jag. För det finns flera grupper, 60-tal grupper runt om i Sverige. Men det kan alltid finnas fler. Så det är roligt. Och där tror jag vi fostrar nya människor. Nya makthavare, nya ledare, nya vuxna. Som kanske får ett annat sätt att se på naturen och på världen då. När man har varit med i Natursnokarna. Det andra jag jobbar med kallas för Naturfalken. Och det är som ett simborgarmärke på artkunskap. Visa för en person som är artkontrollant kan man säga. Eller naturvän. Att du kan namnet på 10, 20, 50 eller 100 arter. Som antingen är på bilder eller ute i naturen. Och du får ett litet märke för det. Liten tatuering med de olika falkarna som vi har i Sverige. Det behöver inte bara vara fåglar du visar, såklart. Det kan vara mossor och lavar eller växter eller djur för den delen. Eller svampar. Det här kan också göras digitalt. Vi har 12 tror jag, olika quizar. Om man googlar naturfalken så kommer man dit. Så kan man lära sig om arter. Och det viktigaste med det här, är att det är ingen läxförhör. Det är en lärstund. Så alltid när vi gör Naturfalken så finns det någon som kan hjälpa en med ledtrådar. Och det är digitalt och ute i skogen så kan man locka fram kunskapen om arter. Om man säger till någon, vad är det här för humla? Om personen vet att det är en humla till exempel på bilden. Och så kanske man ritar ett hus i luften och säger man, den här humlan, den trivs nära där vi bor. Vad tror du att den heter liksom i förnamn? Ljushumla. Ja, det är rätt. Så hela tiden så lockar vi fram kunskapen om arterna. Det är roligt att få jobba med. Jag kom på det när jag stod i simhallen med min son. Och han dreglade över alla simborgmärken. Så kom jag på att, men varför har vi inget märke för att visa hur många arter vi kan?
Det är intressant detta. Jag hade en jättefin upplevelse förra sommar. En av mina bröder som bor i Göteborg köpte en sommarbostad i Mellerö utanför Göteborg. Och en av dagarna vi gick ut på skogarna och plockade bär och allt. Det var en hel upplevelse för mig. Och vilken tysthet att vara i naturen. Lyssna bara på fåglarna. Och vi visslade med varandra för att vi gick på olika platserna där när vi var där, parkerade bilen och sen, en annan dag vi gick och plockade kantareller och allt så man tittade och hans fru som är svensk hade en liten broschyr med alla sorter och olika svampar och så. Det var en sån här gå på en kurs för mig.
Det var härligt.
Precis, och sen hur mycket är bidrar till själen. Man känner när man kommer hem. Wow, vilken upplevelse faktiskt.
Och det där vet man ju, det är precis det du säger är ju belagt i forskning. Att naturen tar ner våra dåliga ämnen i blodet, det tar ner vår stressnivå enormt. Vi mår bättre av att vara i skog. Och det är en enorm avstressande faktor att vara där naturen inte är lika ordningsam. Det finns ett forskarpar som heter makarna Kaplan som har beskrivit det här väldigt tydligt, att i staden då är allting fyrkantigt. Du måste hela tiden se dig för bilar, för människor, för inte vet jag, elsparkcyklar. Och du behöver ha en väldigt riktad uppmärksamhet hela tiden på allt som sker omkring dig. Rödljus och människor som skriker eller vad det nu kan vara. Så du behöver, och det här tar jättemycket energi av oss. I skogen är allting lite kaosartat och liksom det ligger träd här och var och ingenting är rakt och ordningsamt, fast det är ordningsamt ändå. Men där kan du ha en spontan uppmärksamhet. Och det här är en enorm stressor för oss att hela tiden ha vår riktade uppmärksamhet påkopplad. Att aldrig få slappna av som vi faktiskt gör i skog. Eller naturmiljö av olika slag.
Eva, jag följer olika ämnen så jag är väldigt intresserad. Och en av de ämnen som jag kom i kontakt för några år sedan. En japaner som har utvecklats sedan 195 tror jag, en forskare i Japan. Skogbad, att man går till skogen att man tar en promenad, lämnar telefon borta, sitter, kommer närmare en tre, kommer oavsett om det regnar, och precis som du säger, man har gjort forskning att man tar blodprov innan man kommer in i skogen och sen efter en vandring kommer tillbaka och man tar blodprov igen och ser vilken skillnad har skett.
Ja, visst är det häftigt.
Ja, precis. Så
att, det finns en fantastisk, ja, det finns många fantastiska, men det finns en man som också leder en podd som heter Bosse Rosén, och han leder något som heter Utmaningen. Och han tar ut folk på mindfulness utflykter kan man säga. Och han ordnar också något som heter VM i stubbsittning. Det är ju inte riktigt VM, för man, eller ja, det kanske är förresten, det vet jag inte. Men bara att lära sig att sitta på en stubbe. Titta på det man har omkring sig, lyssna på det man har omkring sig. Eller bara sitta och luta sig mot ett träd. Och göra det 10-20 minuter om dagen. Och se vad som händer. Stressnivåerna går ner. Och det är ju inte dåligt för oss. Det är ju väldigt, väldigt bra.
Absolut. Jag hade en närhet i naturen. Jag var scout i min ungdom. Så att jag älskar delta och vara där och uppleva allt som sker där. Och vissa säger nej, det är insekter och det är och den andra. Men det är en del av oss också. Så att,
ja, exakt.
Precis. Vi kan inte leva utan dem och de kan inte, vi kan inte leva utan varandra.
Nej. Nej, och där, du frågade dig om det har förändrat, om naturkunskap förändrar vårt liksom, förhållande och till miljön och till naturen. Och där finns ju också forskare. Alltså Petter Åkerblom på SLU och Matteo Giusti vid Gävle folkhögskola. Som verkligen tror på det. Så att forskningen ligger bakom oss här. Och det vi känner värnar vi. Det är inte så ofta vi liksom bombar eller skjuter sönder det vi tycker om.
Absolut, precis. Ja, vi har våra gäster i programmet som är Eva Lindberg som gästar sig i programmet. Vi pratar om naturen, vi pratar om utmaningar när man drabbat en sjukdom som är MS som är multipel skleros som har angriper den nervsystem och så där, och vi gör en liten paus nu, vi går till musiken och vi kommer alldeles strax tillbaka efter det här låten som heter Don't Give Up med Caramanti, och det är precis som det handlar om, ge inte upp. Ja, så vi kommer strax tillbaka med våra gäster i programmet. Eva,
so many people will tell you no, and you need to find something you believe in so hard that you just smile and tell them, watch me. Learn to take rejection as motivation to prove people wrong. Be unstoppable. Refuse to give up, no matter what. Yeah. All right, hey. Everybody ever cross the same year farmer. So don't you ever think say you wanna. So for me tell you where I go with the next man. You're surprised to hear about fame situation. Fire one negative meditation. You can rest but no resignation. You have to tough up yourself in the Gideon. War a winner. Just don't give up.
Don't give up.
No matter where you go through.
No matter where you go through.
And this me what I tell you. From your win, then you must lose. Just don't give up,
don't give up.
From your wake and the sky blue,
wake and the sky blue.
And you see sun a shine through,
see sun a shine.
Just go and make the next move. Yo, don't give up. This your life is a journey. Some roads straight, some of them curvy. Sometimes it feels topsy-turvy. Work every day, you must get weary. I may know say it must feel scary. If you try your best and the thing still shaky, you want quit and give up like Katie. Before you do that, do you hear me? Don't give up,
don't give up.
No matter where you go through,
no matter where you go through.
And this me want to tell you,
this me want to tell you.
From you quit, then you must lose. Just don't give up,
don't give up.
From your wake and the sky blue,
wake and the sky blue.
And you see sun a shine through. Just go and make the next move. Yo, don't give up. Every day that the sun rises, another day lies. So just get your mind right. Yup. And don't you worry about the tough times, patchy patchy rough times. Focus on your mind set. Cause anything that you made fun, that you will go get done. In case you never know what's a way set. So just make up a life plan. Make sure your mind's strong. And every day to that you make
just
up.
Just don't give up. Don't give up.
No matter where you go through,
no matter where you go through.
And this me want to tell you,
this me want to tell you.
From you quit, then you must lose. Just don't give up,
don't give up.
From you wake and the sky blue,
wake and the sky blue.
And you see sun a shine through,
see sun a shine.
Just go and make the next move. Yo, don't give up. No matter where you go through,
no matter where you go through.
And this me want to tell you,
this me want to tell you.
From you quit, then you must lose. Just don't give up. From your wake and the sky blue,
wake and the sky blue.
And you see sun a shine through,
see sun a shine.
Just go and make the next move. Yo, don't give up. Don't give up. Don't give up.
Don't give up. Don't give up. No matter what.
Ja, nu är vi tillbaka med våra gäster så man kan anmäla sig så man kan få den lite märker och allt. Och det är det sätt att göra det. Men,
ja, jag har ju guidat många då och framförallt undervisat många i hur man gör en ännu bättre guidning. Och de här personerna skulle också själva få guida en kvart var i grupper och dagen innan de skulle göra det här så var många väldigt, väldigt nervösa. Och man peppar dem och säger åt dem att det kommer gå bra. Och sen när det har gått bra så har den här lilla nervösa människan bara sträckt på sig en meter och bara, jag klarar det! Och då har jag varit en inspiratör eller guide till växande. Och det gillar jag. Samma sak med naturfalken. Människor som kommer fram till det här bordet och ska gissa vilka arter eller lära sig vilka arter det är. Säger, liksom hukar ihop sig och säger jag kan inga arter. Och sen när man har hjälpt dem så har de också växt en meter och bara jag kunde och jättestolta. Och, ja, jag tror att det här är någonting som har följt med mig ända sedan ungdomen. Att om jag kan putta, peppa och stötta en människa att våga göra det han eller hon vill. Då växer jag.
Man växer varandra.
Och då blir jag. Precis, ja men precis. Den precis. Växer och jag växer. Och ja, det tycker jag är fint.
Jag tycker jag måste anmäla mig till någon sån. Tycker
ja,
jag.
Ja.
Precis efter våra samtal. Det är verkligen. Ja. Så nästa gången som jag åker till min bror och vi är ute på skogen. Ja. Jag kan säga, titta, det här är det. Ah. Ja, precis.
Exakt, då har du växt enormt. Det tycker jag absolut ska göra.
Du nämnde också, Eva, att du måste ha skor omkring dig för att må bra. Mm. Hur har naturen hjälpt dig att hitta balans och lugn i livet?
Ja, alltså, vi har ju pratat om det där, men den bara gör ju det. Den bara gör ju det. Vi vet att vi mår bra. Och jag blir en liten del i något större då. Jag tror att det är den känslan, att jag hittar min plats eller något. Jag vet inte riktigt vad det är som händer, men det är ju det här forskarna har tryckt på, att blodfetter går ner och kortisolnivåer går ner. Liksom. Och det är väl därför. Man känner sig lugn och glad.
När jag läser det här med japaner och olika kulturer som man har mycket att lära sig med det här blodzoner och allt, hur man äter och hur man lever längre och sådär. Det känns ibland att vi har förlorat connection med våra rötter. Det är planeten som är, det finns en sång som en latinamerikan sångare sjunger och som säger moderplaneten, det är våra mor. Det är det som
ja.
Vi är
oss, och det gjorde jag.
Mm. Precis, jorden, precis. Även om det inte alltid är den finaste skogen, känns det som att närheten till naturen är viktigare för dig än dess perfektionen.
Ja.
Kan du förklara varför?
Ja, lite grann det jag var inne på, att skogen är ju en, ger oss en spontan uppmärksamhet för att den är så, den är lite kaotisk på ett skönt sätt. Men ingen är ju perfekt. Och just det där att få bara vara i det där, där det ligger saker huller om bludder, är ganska skönt. Och för mig är det ju att när jag kommer ut här i närheten så är jag ju där. Jag är ju någonstans. Jag är inte uppe i en jättevacker Trestickland eller någon annan nationalpark. Men jag gör det jag vill på det sätt som funkar. Det är nog det jag måste säga då. Även om det inte är finaste skogen så är jag ju där.
Du är... Du sa att du har lärt dig att be om hjälp och att människor gärna vill hjälpa. Hur är det, din insikt förändrat ditt liv? Hur har din insikt förändrat ditt liv?
Jag tror att jag har förstått att människor vill hjälpa varandra. Och det ser vi ju jämt. Jag vet när det här stora dådet var på Drottninggatan. Folk öppnade ju sina hem och bilar och allting och hjälpte folk att komma därifrån för några år sedan. Bara så här. Vi vill hjälpa varandra, men vi tror att vi inte ska fråga om hjälp. Men jag visar mig sårbar och ställer liksom mitt spjäll på vid gavel och ber om hjälp. Det är inte alltid lätt, men jag har förstått att jag måste göra det ibland och att människor vill hjälpa mig. Så jag liksom väljer, det är också att vända på myntet, jag väljer att se det fina i att låta människor hjälpa mig istället för att kämpa och inte klara av det.
Jag hade en upplevelse, jag kommer från Sydamerika, från Chile, och vi är väldigt vana att hjälpa varandra utan man säger någonting. Det, bara, det går i vår natur. Och i Sverige, jag har upplevt många gånger, man vill inte känna sig när man är beroende och man vill hjälpa. Nej, det klarar jag mig själv.
Ja,
eller,
exakt.
Nej, jag har många gånger gå in och vill hjälpa en person som har mycket tunga kassor och sådär.
Ja.
Så ska jag hjälpa till bilen? Nej, det behöver du inte. Okej, men då har jag ge det lilla. Vid sidan om en radio, jag var på slottet här i Vängar. Vi hade julbord under december. Och jag hjälpte till en äldre dam som var 90 år. Fyllde år samma dag som hon kom med sin familj. Och hon kunde inte gå på trapporna upp till tredje våningen på slottet. Så jag hjälpte henne med hissen och jag sa till henne, jag kommer att vara din bed. Jag kommer att vara här för din tillgänglighet och jag kommer att hjälpa dig. Så jag tog henne via en hiss som vi har, en liten hiss, inte så stor. Och sen jag sa till någon medarbetare att vi skulle komma till bordet och sjunga henne Du må hon leva, så att hon fyllde 90. Och dessa salen där var ungefär 100 personer och alla reser sig upp och vi skämtade henne. Och hon sa, det här är min bästa födelsedag. Om du skulle, det här kommer jag minna. Och förra veckan, jag får ett brev på min brevlåda som är skrivit i handstil. Och den där gick väldigt in i hjärtat och det är hon som skriver några rader till mig för att tacka för den dagen. Och en person som är 90, ger sig tid att ha papper och penna, skriva tack för den underbar kväll och önskar den
att,
precis, så att den lilla kan betyda väldigt mycket i länden.
Oh ja, det förstår jag.
Och jag vet inte vem har berikat mest, hon eller jag.
Men ni båda antagligen.
Precis,
och det är väl
precis,
det jag har också lärt mig och förstått. Att båda mår bra av att man inte säger nej tack, jag klarar mig själv. Fast de ser att man inte gör det.
Mm.
Och då får man bara ta det. Att, då får man göra något kul av det istället. Jag har en kollega som alltid frågar om jag vill ha kaffe. För hon är min kaffehämtare. Bara, vill du ha kaffe nu? När jag kanske till och med står med en kopp kaffe i handen. Nej, inte just nu. Nej, men, underbara men, Marie som gör det.
Men ibland vi vågar inte be om hjälp. Och det är ingen fel om vi... Jag många gånger, om jag behöver hjälp, då säger jag till också. Det är ingen problem för mig.
Jag tror vi är lite fostrade om att inte be om hjälp utan klara oss själva. Så att, men jag har ett annat, en sak som verkligen har påverkat min, vad ska man säga, mig. Det är att jag, som jag säger, har haft all anledning att sörja ganska rejält att den här sjukdomen har flyttat in i min kropp. Men jag har kunnat gjort det genom en förening som heter Parsamtal. Och när jag där verkligen kan släppa ut och bearbeta sorg eller ilska eller för den delen förvåning eller vad det kan vara. Så då är det liksom lättare att andas igen. Och då kan jag också lättare hjälpa andra att växa. Så det är också ett tips. Parsamtal är mitt livsverktyg. Som, utan det vet jag inte vad jag hade varit. Så att jag aktivt väljer att släppa ut de känslor som finns. Tillsammans med en annan människa.
Ja. Precis. Ja, det,
och sen är det ju så här att MS för mig, det är väldigt tidigt så började jag tänka så här, vad kan MS också stå för? Multipel skleros är inget kul.
Nej, precis.
Och min mamma sa, min sol. Min dåvarande partner sa, musik och sång.
Ja, precis.
För mig blev det genast, MS måste stå och står än idag för mindre stress. Mm. Min kropp kan inte stressa längre.
Precis.
Och då är det ju någonstans, då får jag väl tacka MS för att jag inte stressar också då. Jag har bestämt mig för att inte stressa nämligen. Det brukar folk opponera sig mot när man säger, va? Det går inte att sluta med. Jo, kan man börja så kan man väl sluta liksom.
Men jag har läst precis igår i samband med en annan intervju som jag ska hålla om det här ohälsa. Hur är statistik, ser olika ålder och allt det. Det handlar mycket om att man njuter inte av livets små stunder. Man lever i en press samhälle som man måste göra har familjen, duga på jobbet och överallt. Så kanske man tappar bort den viktigaste personen som det är du själv. Det finns inte någon annan viktigare än du. Det var jag allt, tycker jag. Det var jag resan. Ja. Om du vill ge kärle, om du vill ge omtacksamhet och allt detta, det måste du vara med dig själv.
Ja, såklart. Mm. Om inte jag mår bra så kan jag inte hjälpa andra att må bra.
Precis.
I alla fall är det svårare.
Du beskriver att njuta av små saker som blommor, leende, iskristaller. Mm. Och hur har MS förändrat din förmåga att uppskatta den enkla och vackra i vardagen?
Alltså, jag tror inte att det bara är MS, men det är mycket det. Jag tror att det var det där när jag jobbade med naturguidning. Som just att, det handlar om att se vad vi har omkring oss och att upptäcka det medan det finns där. Och hela tiden har liksom synen påslagen om kan jag titta på iskristaller i den här buskuren, de är ju fantastiskt vackra, har jag en liten lupp med mig i fickan så kan jag ju se dem i förstoring också. Och det är återigen, jag vill njuta av det jag njuter av och njuta av det jag kan medan jag kan det. Så att, ja, jag är superduktig på att se vackra, roliga, knasiga, konstiga saker precis där jag är, när jag är där. Det har jag fått höra från andra också. Att, va? Jaha, oj, du ser så mycket saker hela tiden. Och återigen, jag går inte så snabbt och då hinner man med. Det gillar jag. Det gillar jag någonstans med mig.
Det är dina ögonen, hur du ser din omgivning. Man brukar säga att när en kvinna är gravid, hon ser alla kvinnor som är gravida. Men det är på grund av att mindset och hjärna är fokuserad på annat sätt än som hon var tidigare.
Så kan det vara.
Precis.
Så kan det absolut vara.
Vi har nästan 9 minuter kvar. Tiden går fort.
Oj.
Ja, framtidens tankar och drömmar. Vad hoppas du kunna åtaskomma i framtiden, både i din egen liv och ditt arbete med naturen och miljö?
Ja, den första tanken som kommer är att jag skulle återigen vilja leda barn och deras vuxna i natursnokarna i Naturskyddsföreningen. Men kanske då från en rullstol. Mm. Och det är ju en ganska mycket sorg i det, att mycket skräck att hamna i en rullstol. Förvisso bara vid behov då kanske, men det finns mycket att bearbeta i det. Men det är något jag skulle vilja kunna göra, för det är så underbart att se de här barnen som får en upptäckt av, inte vet jag, en nyckelpiga eller duvhöken i skyn eller vad det nu kan vara. Det ger mig så mycket energi. Sen vill jag såklart bo ännu närmare träd och skog. Fortsätta ha många människor omkring mig. Spel och samtal. Det är kanske inte något man åstadkommer. Jo, på något sätt är det något man åstadkommer. Men faktiskt är det också att jag skulle vilja göra mer sånt här som vi gör nu. Att inspirera fler att våga be om hjälp. Att våga vara svaga för att hitta sin styrka. Det tror jag på. Jag skulle gärna prata med fler och inspirera kanske på något sätt. Men jag vet inte riktigt hur.
Ja, det var det.
Samtidigt så måste jag säga att om jag ska göra det så jag kommer inte kunna vara... Jag är rädd för att det låter som att jag är jätteglad hela tiden. Och det är jag inte hela tiden. Jag är jättearg och ledsen och skräckslagen.
Nej, det är inte någon.
Nej, det är inte det. Men jag vill inte framstå som den personen som har hittat alla strategier som gör att det funkar bra att leva med en sjukdom som MS. Det här funkar tillräckligt bra, good enough. Och då måste jag vara nöjd ändå. Det är inte så att jag vill inte ha den här skiten i min kropp. Liksom. Jag är jättearg och sur på att den har flyttat in. Men jag får lov att acceptera. Så acceptans är ett av mina största, viktigaste ord. Också nu och för framtiden. Acceptans. Absolut. Och att göra det jag vill på det sätt som funkar.
Det är väldigt... resonemang. Hur viktigt är det för dig att fokusera på det du verkligen njuter av och hjälper dig att leva ett balanserat liv?
Ja, jag tror att det hjälper mig lite grann att hålla kursen till det liv jag vill leva. Men som jag sa, jag är inte glad hela tiden. Det finns dagar när jag är urledsen på det här och bara blä. Men då inser jag ju att okej, nu är det skräck och rädsla och sorg för framtiden och för nutiden som ligger där. Och då måste jag få ur med den. Och det är mitt sätt att leva balanserat. Att kunna, för då kan jag fokusera på det fina. När jag får ur mig skräcken, rädslan, ångest, vad det nu är, tillsammans med en annan människa, då kan jag fokusera på glädjen och på andra människor omkring mig och deras bekymmer. Då orkar jag det. Precis. När jag fått ur med mina egna.
Absolut.
Så att det är nog... Ja, då kan jag njuta av det jag njuter av.
Om du ser framåt. Vad är din största dröm för världen? Och hur vi som människa kan ta hand om båda oss själva och planeten? Stora frågor.
Ja, det är en riktigt stor fråga. Ja du, jag var så säker när jag började på Naturskyddsföreningen att vi skulle greja det här. Jag är rädd för att vi inte gör det nu. Men min dröm ändå då, det är ju att vi slutar utrota arter, växter och djur. Vi slutar släppa ut så mycket skit, slutar förstöra och börjar vara rädda om den. Precis som om det var vår egen trädgård, hela jorden. Och det är också i koppling till det att vi slutar fred med oss själva på något sätt. Slutar stressa så infernaliskt. Slut fred med våra grannar och alla våra medvarelser. Och då tänker jag på många av alla de andra arterna. Och att vi liksom hjälps åt på det fina sätt vi har pratat om, att människor vill hjälpa varandra. Att vi hjälps åt så att alla människor och andra medvarelser får leva fulla och fina liv.
Absolut, vad fin. Vad fin är du säger. Eva, nu har vi kommit fram till slutet programmet. Otroligt.
Ja, det är ju väldigt fort ändå.
Precis. När man har det bra, ja. När man har en fin gäst och sådär. Eva, är det någon mer som du skulle, några ord som du skulle vilja lämna utmaningen till våra lyssnare? Om de vill gå på sådana kurser, vad ska man vända sig till Naturföreningen och hitta dem på hemsida? Och, tips innan vi rundar programmet?
Ja, mitt första tips är nog bara att gå ut och sätta dig i en skog och känna hur skönt det är. Mm. Och när ni kommer in från skogen, för sitta inte där och kolla mobilen. Det gör jag ibland, misstaget. Och då känner jag så här, nej, jag vill ju vara i skogen. Jag vill inte kolla mobilen. När ni kommer in från mobilen, nej, från skogen, så kolla upp natursnokarna på Naturskyddsföreningens hemsida. Och om ni vill leda, ni måste inte ha egna barn för att leda. Eller kolla upp och gör någon naturfalk för att få lite artkoll. Det är kul att kunna vad man har omkring sig i skogen. Och de som kan det, de efterfrågar också att det finns mer mångfald. Och det är en buffring för att klimatet inte ska få så stora effekter. Vi behöver många arter.
När jag har varit i skogen, när jag kom hem, jag upplever att wow, jag somnar snart. Eller det kommer någon att man landar så det är på soffan och sen att man sover bra. Otroligt bra.
Ja,
otroligt,
absolut.
Otroligt bra. Vi kommer fram till slutet av programmet. Våra gäster idag har varit Eva Lindberg. Vi har pratat om MS, sjukdom hon har fått på besök, om vi kan säga så. Hon kan inte bräcka den gäst som kom på besök, men hon har lärt sig att umgås och leva med den. Vi har pratat om att hur viktig är naturen med oss. Och Eva, vi är väldigt tacksam för samtalet, för att du har delat din upplevelse och hur du har hanterat detta och hur du älskar naturen.
Tack för de orden. Tack så hemskt mycket. Tack för att jag fick vara med. Jag är väldigt, väldigt glad för det.
Ja. Och ansvarig utgivare för programmet Luis Palma Aguirre och vår sponsor är Betonfabriken K-kontor. Till nästa program hoppas att ni också har en sån bra gäst som Eva i den här gången. Tack så mycket för att ni lyssnade på oss.